har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
The people in power have not been listening.
I come here for a climate demonstration, not a political coup.
Vi har beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus. Och anledningen till det är att vi vill ha en trygg och inkluderande arbetsplats.
Arbetet med att se över klimatpolitiken fortsätter. Precis som Romina Pourmokhtari nämnde så kommer det ske en översyn av etappmålen.
Ny klimatpolitisk överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Ska Sverige sluta vara bäst i klassen och blir det en ny kärnkraft nu? Gretas gloria på sne i Tyskland efter kritik om ensidiga uttalanden kring kriget i Gaza och stopp för politiska manifestationer på Chalmers. Var tredje högstadieelev med diagnoser som autism eller ADHD lyckas inte få tillräckliga betyg för att kunna gå vidare till gymnasiet. Och efter statsministerns uttalande om terrorromantik inom vissa S-kretsar, finns det en Palestina-byk för Socialdemokraterna och Vänstern att tvätta? Där har ni ämnena i veckopanelen. Jag heter Magnus Thorin. Ja, en händelserik vecka har det varit på flera fronter. Ny rikspolischef har också presenterats, det ska vi tala om. Anders Thornbergs efterträdare är utsedd. Thornberg, han ska bli landshövding i Halland. Välkommen, säger jag, till veckans panelister.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Hanif Bali, egenföretagare, poddare, skriver Expressen. Vesna Prekopic, författare och skribent bland annat på DN Kultur. Och Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News. Hör ni på det rent personliga planet, hur har veckan varit?
Jag har haft sjukt barn hemma. Så det, på det personliga planet har det varit hetsigt.
En sån vecka?
Ja.
Thomas.
Ja, det har varit som vanligt. Det är fullt upp sådana här tider. Det är mycket möten, det är många styrelsemöten. Det är en ansamling i kalendern så här års.
Och den brukar bli värre och värre.
Ja, men den har ju sina peakar, får man säga.
Peak november. Vesna.
Jag har haft en väldigt rolig men märklig vecka, för jag har övningskört ganska mycket med min dotter. Som då är 18 som körkort när som helst, vilket känns helt bizarrt faktiskt, att jag har ett så stort barn.
Ja, det gjorde min son för bara några veckor sedan.
Ja.
Fantastisk känsla.
Eller hur? Men ja. Lite konstig.
Ja, så var man ju nervös, lika nervös som han nästan, ja, under uppkörningen. Man trodde kanske att det skulle bli något med AI, en skottsäker väst eller möjligen en Palestinasjal, men många höjde på ögonbrynen. Årets julklapp i år, Sällskapsspelet, enligt Handelns utredningsinstitut. Och motiveringen ungefär att i orostider är det bra för oss att kunna samlas kring sånt. Thomas, har de en poäng?
De har en poäng, tror jag. Det är också lite anti-skärmorienterat. Jag tror att, så att säga, samlas vid brasan, samlas vid brädspelet, samlas, tror jag, ligger lite i tiden.
I vår familj är vi stora sällskapsspelsfanatiker, så vi det är kul. Men det var det inte länge sedan.
Vad spelar ni?
Vi kör TP, jag vill ju köra frågesport, medan de andra vill köra mer andra spel så de också kan vinna. Men jag får stryk i Monopol exempelvis.
Det ja, det är det värsta.
Ja. Men det var länge sedan årets julklapp faktiskt var årets julklapp som alla vill ha, var det inte det? När var det sist? Tamagotchin. Det var liksom...
Trangaköket.
Ja, men ville verkligen alla ha den? Det här var ju liksom, nu för tiden är ju årets julklapp va, någonting som Svensk Handel tycker låter fint på pressmeddelandena. Inte vad som egentligen kommer säljas.
Nej, för det ska matcha lite vad som händer runt om i världen.
Ja,
också.
Verkligen. Det är någon kommunikatör som tagit över istället för en statistiker.
Vesna, ja. Thai-massage, skulle det kunna vara årets julklapp?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Jag kommer att tänka på thai-massage, för hovet har ju hamnat i en möjlig skandal som kan vara under uppsegling. Kungafamiljens släkting Patrik Sommerlath skulle av polis delges misstanke om sexköp på en thai-massage-salong på Östermalm, men han höll sig undan enligt misstankar inne på Drottningholms slott. Och nu har brottet preskriberas eftersom Sommerlath inte kunde delges misstanke då. Och frågan är vad kungen och drottningen visste om det här och om de hjälpte honom hålla sig undan lagen. Thomas, hur potentiellt skadlig kan den här historien vara för kungahuset?
Den är ju skadlig alldeles oavsett vad kungaparet visste. Den är naturligtvis pinsam för Fredrik Wersäll som är hovets högste chef och tidigare hovrättspresident bland annat. Om man vore den här kommunikatören på Svensk Handel som Hanif nämnde så skulle man ju ha lite att jobba med varumärket Thai Massage. Och jag kan ju själv känna att om det skulle liksom göra ont i ryggen och jag står i valet mellan att gå liksom till en vårdcentral eller slinka in i källaren på närmaste thai-massage, så skulle jag kanske liksom avstå det. För att varje man som kliver in på den typen av inrättningar måste ju känna sig lite uttittad, alldeles oavsett vilka motiv man har.
Bad for business.
Ja, thai-massage är väl inget superstarkt liksom varumärke just nu, känner jag. Nej. Det har varit ett antal händelser och kända personer den senaste tiden som har ertappats med det här swishandet eller kontanthanteringen.
Ja, nu har Sommerlath, han förnekar ju bestämt sexköp, men han medger i en intervju med Svensk Dam att han medvetet hållit sig undan polisen. Är det modigt att träda fram och berätta det, eller förvärrar han bara situationen?
Det beror på om man är skyldig eller inte, men det är ju, jag tycker han förvärrar situationen genom att träda fram. Det vore ju märkligt nu, så att säga. Det är väl kutym när kungligheter gör bort sig så går de i exil. Och han har väl gjort det, som jag förstått det, så befinner han sig utomlands. Och det vore konstigt om Silvia inte beordrat honom att hålla sig där också. Jag tror han förvärrar egentligen för sig själv. För när han går ut så, nu är det plötsligt helt okej för er att nämna hans namn här i den här podden. Förut så var det ju bara rykten på Flashback helt enkelt. Så jag tror han förvärrar för sig själv.
Det tror jag också. Jag tror han hade varit smart, eller vad man nu tycker är smart i den här soppan, då hade han ju verkligen hållit sig borta och hållit tyst.
Men hur jobbigt kan det bli för kungahuset då?
Alltså, den intervju som Johan T. Lindvall, chef för Svensk Damtidning, har gjort med Patrik Sommerlath, den är ju exceptionell. Min gissning är att drottningen är galen på Sommerlath. Och det har hon nog haft anledning att vara vid ett antal tillfällen, tror jag mig veta. Men den situation han har försatt hovet i är ju extremt pinsam. Och hovet själv, inte bara liksom kungaparet, som ju förmodligen är helt ovetande om detta. Och helt oskyldiga, och nu får löpa gatlopp i spalterna. Måste också fundera kring det här med att slottsvakten lämnar olika uppgifter till polisen så till den milda grad att polisen som ska delge Patrik Sommerlath går till åklagare och domstol med en begäran om att få göra en husrannsakan på Drottningholms slott. Alltså det är ju exceptionellt. När har man hört talas om en husrannsakan i Vita huset eller Buckingham Palace? Det är så pinsamt detta, och det finns mycket, tycker jag, alldeles oavsett det här brottet som är bötesbrott, ska vi säga, mycket att fundera kring för hovet.
Mm. Och kungen, jag tycker synd om den här slottsvakten också. Det är ju någon värnpliktig stackare på livgardet som förmodligen inte har några inte lärt sig rutinen i underlumpen hur man ska hantera en delgivning av en kunglig liksom släkting.
Ja, det stod nog ganska långt ner i manualen.
Ja, så man förstår ju lite att det är en jobbig sits för alla. Nu framstår det ju som att hovet skyddar honom. Det tror jag verkligen inte.
Det tror inte jag heller, men jag avundas ju inte Margareta Thorgren som informationschef. Nej. Patrik Stenmatt är ju inte en del av kungafamiljen och inte en del av hovet.
Och har inte heller någon immunitet av något slag.
Nej, men har ju fått en bostad av kungen och rör sig med kungafamiljen. Och det är klart att man försätts i en ganska svår situation om man ska kommentera, dementera, bekräfta. Och man företräder inte den här personen. Och man vill ju heller inte hänga ut honom.
Vi får se. Ja,
men, nej, jag tänker att det enda kanske som är bra med allt det här är väl att vi kanske kan diskutera igen i och för sig. Varför män överhuvudtaget tycker att de ska köpa sex av kvinnor. Hur de män väljer att förtäcka det. Jag kommer inte ihåg om det senaste gången var Paolo Roberto, om det har varit någonting. Men det är hela tiden som det här dyker upp då och då. Det här är ju väldigt speciellt, för det är den person det är. Men jag tyckte att det blev en ganska bra diskussion i den offentliga debatten efter Paolo Roberto. Och det pågår otroligt mycket svinerier där ute på olika sätt mot kvinnor. Och jag tänker också att kungafamiljen, som där olika medlemmar ur den engagerar sig också på olika sätt för både barn och unga och det här med att...
trafficking särskilt, ja. Och som jag har förstått det, den här just thai-massagen var just en trafficking-situation där de lurade dit tjejer från just Thailand. Mm. Och sen,
och det är väl det,
jag vet inte om de
vanligaste.
Lurade eller inte, men de tog hit, så det var gränsöverskridande så att säga.
Hörrni, vi får se om det sätter fokus på det ämnet igen då.
Det blev inte årets julklapp i alla fall, thai-massagen.
Nej, det har vi kommit fram till. På tal om polisen då, så har nya chefen för den myndigheten presenterats.
Jag måste säga att jag är verkligen glad och hedrad över det här förtroendet som jag har fått. Men faktum är att säga ja till det här uppdraget som Sveriges nya rikspolischef, det är faktiskt ett av de absolut svåraste beslut som jag har tagit i min karriär.
Tidigare riksåklagaren, numera presidenten i Svea hovrätt, Petra Lund, blir ny rikspolischef från den 1 december. Jurist är hon, men inte polis. Väsna, är det ett problem eller en fördel?
Jag tror att hon är en fördel med all den kunskap hon har i bagaget. Hon verkar ha ett väldigt stort stöd. Jag såg att Polisförbundet hade uttryckt sig väldigt positivt. Och när Thornberg blev polischef så var det ju också önskemål och nästan till krav på att man ville ha någon inifrån. De har haft någon inifrån och det blev inte så himla bra. Så att det i sig behöver ju faktiskt inte betyda någonting, utan huvudsaken är väl att personen man väljer har erfarenhet och kompetens och verkar vilja göra någonting åt situationen. Och det som har, nu har ju Thornberg haft ganska lång tid med avgångskrav på sig, så att jag fattar att han lämnar, och jag tror att hon kommer bli hur bra som helst, Petra Lund.
Första kvinnan på posten, vad betyder det?
Inte så mycket i Sverige. Det är ju, alltså, kvinnor dominerar ju chefskapet inom offentlig sektor, och så det är väl inte jättespännande, kan jag tänka mig. Men, och det är ju inte sällsynt med chefer inom polisen heller som är kvinnor. Däremot så, det som är spännande som finns här är ju att Sveriges jägare är väl de som har varit de som kanske, de har väl ännu inte hunnit organisera ett svar, men där jag har sett lite gnäll är ju från Sveriges jägare då hon var väldigt djupt inblandad i Carl Hedin-affären och där åklagarmyndigheten särskilt gjorde väldigt mycket bort sig, kan vi säga, och då var hon med och liksom städade upp det, så Sveriges jägare och vapenägare är nog lite misstänksamma, tror jag.
I de tillfällen jag har träffat Petra Lund verkar hon ytterst kompetent. Det är faktiskt också en kvinna som är chef för Säkerhetspolisen, och det är ganska vanligt på höga polischefsposter att man inte har en sån här polisbakgrund, utan att man är en jurist. Jag tycker att Anders Thornberg har fått väldigt mycket oförtjänt kritik. Mm. Det går ju inte att liksom ifrågasätta låg uppklaringsprocent, brott som inte utreds läggs på hög och så vidare och så vidare. Men han ärvde faktiskt en, som det framstår, ganska slarvigt genomförd omorganisation och fick ta vid i ett tillfälle i Sverige då brottslighet hade växt fram som ju inte han kan lastas för faktiskt.
Ingen hade kunnat lösa det där.
Nej, jag tror inte det. Och när man kritiserar Anders Thornberg så, om man tittar på hans karriär, och nu sitter vi här och säger att Petra Lund kommer nog bli jättebra. Hon är helt oprövad på det här jobbet såklart. Men att när Thornberg tog jobbet, då var han chef för säkerhetspolisen med otroligt goda vitsord. Och ändå blev det ganska utmanande på det här jobbet. Så det är ett supersvårt jobb. Man får verkligen önska henne lycka till.
Petra Lund är inne på det. Svåraste beslutet hon tagit, säger hon ju. Hänvisar just till den här utsatta positionen.
Och då har hon ändå varit domare. Så att...
Ja.
Men det är väl just därför, för att hon kommer ha allas ögon på sig. Hon kommer ha regeringens ögon på sig, hon kommer ha oppositionens ögon på sig. Allmänheten, alla som tycker och tänker någonting om hur polisen ska sköta sitt jobb och så vidare. Men det bara slog när vi pratade om det här med att komma inifrån eller utifrån. Det kan ju också finnas kanske orimliga krav på den som kommer inifrån. För då har man väldigt höga förväntningar på. Men det här är en person som borde veta vad vi egentligen vill, tycker, kan, vad vi behöver. Och att det kan krocka lite också när man då blir chef över den här organisationen inifrån. Så att han har säkert haft ett svårt läge. Och samtidigt så har han ju inte lyckats.
Jag skulle fråga dig, Vesna, och även Hanif. Det här svenska förfarandet, att man ibland är rikspolischef, ibland är man domare i hovrätten och ibland är man riksåklagare. Och i några fall kan man vara högchef på gamla Rikskrim eller NOA. Att man liksom går emellan roller där man ibland ska liksom vara ansvara, ibland ska man döma, ibland ska man samarbeta, ibland är man motpart. Är det för att vi är ett så litet land, att vi har så få toppjurister? Men är det sunt, om man tittar på, om vi struntar i vilka namn vi pratar om, är det verkligen sunt att man kan liksom växla mellan rollen och vara liksom polischef, riksåklagare, domare, och ibland är man på justitiedepartementet och företräder den politiska makten?
Jag tycker tvärtom. Alltså, det vore ju det osunda. Det är ju de som har suttit i samma roll och någon som då har både det dömande perspektiv men också åklagarperspektivet är otroligt viktigt. Det var ju det som var synd, att vi hade ju henne i hovrätten med ett åklagarperspektiv bakom sig. Det är också värdefullt, och det är ju synd att vi blir av med henne därifrån. Men sen också någon som är kapabel att leda en myndighet. Det börjar bli ganska smalt om människor som har den kompetensen. Jag tror det är bra att man har, nu när du motiverar så, tänker jag att det är bra. Man har någon som har jobbat som åklagare, man har någon som har jobbat som domare och sen nu får vara med och leda polisen och har tidigare jobbat även i polisiära myndigheter. Så jag tror det här kan, jag tycker Thornberg var bättre än det som var innan, och förhoppningsvis är det här bättre än Thornberg. Så det behöver inte, men det som jag är orolig över är ju att nu ska uppdraget bli att liksom höja uppklarningsgraden. Tvärtom. Jag tycker vi borde ha som uppgift att sänka uppklarningsgraden. Vi har ett jättestort problem med att polisen inte tar emot polisanmälningar nu för tiden, för att kötiderna på 114 är så himla långa. De ligger på 2 timmar. Jag utsattes för ett brott för en månad sedan, och jag har försökt ringa till 114. Har jag försökt ringa till dem nu, jag tror det är 6 gånger, och då har jag stått och köat i 2 timmar och sen klickat på slutet.
Timmar alltså?
Ja, det är 2 timmar kö oavsett när man ringer.
Det lät som att du köar till 1177. Undrar varför du inte kan polisanmäla.
1177 går det snabbt som helst, verkar det som. Alltså, det är ju helt omöjligt för människor som blir drabbade av brott att anmäla på ett rimligt sätt. Så kanske borde man helt enkelt...
Men skulle det hjälpa av lägre uppklarningsprocent?
Du tar in fler anmälningar.
Ja, det är klart.
Det är ju inte självklart att de klarar av att klara... Alltså, ett sätt att helt enkelt höja uppklaringsgraden är att ta emot färre brott, helt enkelt. Och då kan det vara väldigt stora sannolikhet att höja uppklaringsgraden. Men det kan inte vara en fungerande strategi heller. Vi behöver få data på hur stor brottsligheten faktiskt är. Och just nu så har vi ett problem med att siffrorna är faktiskt dopade, för att polisen tar inte emot så många anmälningar i relation till hur många som vill anmäla.
Sista ordet på det här, rikspolischef.
Om jag ska svara på din fråga då, Thomas, så tänker jag väl att så här. Det är väl jättebra att kunna ha kunskap från olika områden och sen kunna använda sig av den i den nuvarande position man har. Men jag kan tycka att det blir lite märkligt, och det har nog att göra med att Sverige är ett litet land, att det är samma personer som hela tiden valsar runt. Och ännu värre är det väl när det gäller myndighetschefer. Det finns ju exempel, finns det inget annat för dem att göra? Det är väl möjligtvis att bli landshövding då någonstans. För att hur många andra finns där ute som då kanske är oprövade mycket bättre kort? Det där har jag aldrig fattat. Varför man envisas med att behålla vissa personer och låta dem valsa runt?
Mm. Ja, men det får bli en annan
fråga.
Vi måste hinna vidare här. Ja, och vidare till följderna här hemma av kriget i Gaza.
Vi har ju en väldigt tragisk utveckling i det geopolitiska läget i världen, och vi har beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus. Och anledningen till det är att vi vill ha en trygg och inkluderande arbetsplats för alla våra studenter och lärare.
Ja, det där var Martin Nilsson Jacobi, rektorn på Chalmers tekniska högskola i SVT, om varför politiska manifestationer stoppades på campusområdet. Och det innefattade det mesta från demonstrationer till affischering, trygghet, inkludering och det geopolitiska läget, hänvisade han till. Men efter kritik så backade Chalmers från beslutet några dagar senare. Thomas, när han pratar om det här med trygghet och inkludering, man får utgå från att det är Palestina-aktivism som spårat på något sätt som man försöker betvinga.
Ja, och det är ju helt oacceptabelt att om jag studerar på Chalmers så ska jag ju inte behöva utsättas för någonting som kan uppfattas som säg antisemitiskt, och jag ska vara trygg i den miljön. Men det måste ju vara möjligt för en skola eller en annan institution att tillåta åsiktsyttringar under så att säga organiserade former. Och vi har ju, om man demonstrerar på gatan för Palestina och börjar uttrycka sig antisemitiskt, då tycker vi ju normalt att då bör någon ingripa och stoppa det. Och det måste ju vara möjligt på Chalmers också. Man måste kunna kombinera den här rätten att yttra sig och ändå kunna garantera säkerhet och trygghet, tycker jag.
Var det rätt att markera och säga att det här vill vi inte ha?
Nej, det kan man tycka. Alltså, det var ju i USA, det här känns nästan som en importerad konflikt från USA, men i USA var ju problemet snarare att men vänsteraktivister var väldigt aggressiva och tog över skolinstitutioner och utbildningsinstitutioner och gjorde det till sin lilla liksom aktivistklubb och hade störde undervisning. Men det som också var ett problem i USA var ju att på grund av att den här gruppen var så högljudd och så aggressiv och det blev ordningsproblem, så blev det omöjligt för högern att ha normala liksom interaktioner med seminarier eller någonting, alltså på universitetsområdet men universiteten är ju även så att säga, man har ju även seminarier och talare som kommer och turnerar på universiteten. Själv har jag pratat på flera universitet som till exempel studentorganisationer anordnar debatter och föreläsningar. Så det här med att nu får ingen är ju ett problem, för att det hindrar ju det politiska samtalet. Jag har ju en bakgrund i Moderata ungdomsförbundet. Där blev det ju att efter Sverigedemokraternas intåg så tog ju många skolor beslutet inga politiska företrädare på skolorna för att just slippa diskussionen om Sverigedemokraterna. För att det blev så himla mycket liv just när Sverigedemokraterna kom. Men det resulterade ju att alla ungdomsförbund fick det otroligt svårt att rekrytera nya medlemmar. Och då får du en mindre politisk aktivering, mindre politiskt kunniga ungdomar, mindre tillväxt och tillgång till bra kompetenser att fylla upp våra politiker med. Mm.
Vesna, var det rätt eller lite fegt att backa från det här beslutet sen då?
Nej, det var väl helt oundvikligt. Han var tvungen att backa. Han borde ju såklart inte ha beslutat om det här från första början. Och så på det sättet var det väl bra att han inte stod på sig och var så pass korkat och principfast. Men jag tycker att det var jättebra att det blev så mycket diskussion och att det var många som protesterade. Det märkliga här är ju grunderna för beslutet som fattades. Och om man tänker sig, vad är akademin, vad är universiteten, vad är våra högskolor? Och vad är det för plats? Det är väl den platsen där, liksom, om någonstans, där man ska kunna uttrycka olika perspektiv, där olika politiska ideologier ska kunna mötas och blötas och så vidare. Och sen så förstår jag att det här måste ha varit någon slags panikreaktion nästan. Det här är fruktansvärt, vi måste göra någonting för att skydda de här människorna som känner sig otrygga och rädda. Men då ska det gälla för alla och då får vi stänga igen vartenda universitet överallt. För att, vad ska jag säga då, vanlig rasism eller sexuella förövare som förmodligen finns där ute. Det finns ju så många i sånt fall som vi måste skydda också. Så det var väldigt märkligt från början tycker jag.
Mm. Vi ska hinna med ett sista så kallat kortämne och det kommer fortsätta handla om utbildning. För en tredjedel av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD, de får inte tillräckliga betyg för att kunna gå vidare till gymnasiet, visar en statistikkörning av föräldranätverket Rätten till utbildning. Bland elever utan diagnos är andelen betydligt lägre som inte klarar godkända betyg. Och det här det fick docenten i psykiatri Lotta Borg Skoglund att reagera så här i Ekot i veckan.
Jag tänker att det är ungefär precis det jag ser i min kliniska vardag när jag talar med de här barnen och med deras föräldrar. Och även det vi ser i forskningen. Det är på tiden. Vi har ju länge oroat oss för resultaten i skolan generellt och för den här gruppen av barn och unga mer specifikt.
Väsna, en kompensatorisk skola för alla brukar det ofta heta om den svenska skolan. Men alltså en tredjedel av de här med olika typer av diagnoser som inte klarar att gå ut nian med fullständiga betyg. Det låter mycket.
Ja, det är en katastrof såklart. Och det är en katastrof även på alla andra skolor där man inte har just den här problematiken. Det finns ju skolor i utsatta områden som har 33 max 40% elever som går ut med godkända resultat för att nå gymnasiebehörighet. I det här fallet så är det så tragiskt på så många olika sätt. De här ungdomarna har inte bara lite svårt, de har ju ofta väldigt svårt. För att det finns en anledning också till att de behöver allt detta särskilda stöd. Inte bara extra stöd utan särskilt stöd för att de har diagnoserna. Och jag gissar, nu är jag inte jätteinsatt i hur det har varit på de här olika skolorna där de har hittat den här statistiken, men att förmodligen så finns det ju brist på personal. Man har inte kompetens ute på skolorna. Och enligt skollagen, det funkar ju så här att alla, oavsett om du har en diagnos eller inte, så har du rätt till stöd. Om en lärare märker att den här eleven verkar inte klara målen i det här ämnet eller i den här kursen på gymnasiet, då ska man direkt sätta in någon typ av stöd.
Ja, så är det ju i retoriken, men verkligheten ser väl lite annorlunda ut.
Nej, men som någon med DAMP och barn med förmodligen DAMP och liksom fru med diagnos och allt sånt, så kan jag ju säga, alltså 15% av eleverna går inte ut med fullständiga betyg i nian. Det här blir en fördubbling helt enkelt, en ökad risk. Alltså ADHD är ju en fördröjningsdiagnos också. Alltså du fördröjer din utveckling på många saker. Att skolan ska ge uppdraget att de ska prestera exakt lika bra som resterande population är ju en omöjlighet också. Det måste man också ha med sig.
Men varför har man den retoriken?
Det är helt efterblivet. Alltså det här är ju en grej som dök upp på 70-talet som kallas för inkluderande skola och sen skreddes till verket i början av 2000-talet. Där man ska trycka in elever som egentligen inte klarar av ordinarie undervisning i vanliga klassrum. Förut när skolan fungerade lite bättre, då hade man väldigt specifika klasser. Man hade DAMP-klass, man hade CP-klass, man hade olika klasser för dem med olika diagnoser.
Men, hette kanske lite annorlunda.
De hette exakt så.
Okay.
DAMP var en diagnos i Sverige innan ADHD kom.
Hette det CP-klass?
Ja, cerebral pares, det var de som var CP.
OPS-klass sa man i Gävle.
Ja, OPS-klass fanns också, det var ju de med bara ordningsproblem och behövde extra hjälp. Alltså man hade jättemånga olika sätt och det tyckte man då var exkluderande väl när man skapade särskolan. Så man skapade särskolan för en väldigt, väldigt smal grupp elever. Du måste ha under, jag tror 70 IQ för att liksom ens kvalificera in dig där. Och sen har vi ju helt enkelt. Sen har vi ju då skulle de inkluderas i den vanliga klassen. Men det vet vi nu funkar inte för alla. För vissa funkar det. De kan med medicinering eller med mildare symptom kan de få hjälp i den vanliga klassen och klara sig. Men det vi får inte glömma vad undervisning är. Undervisning är inte att alla ska få varsin Sokrates som följer med dem och lär dem och liksom lär upp dem. Det är en massverksamhet. Vi har ett begränsat antal kunniga vuxna som ska lära ett stort antal barn någonting. Och då funkar det inte att ha som idé att alla ska bli anpassade hela tiden.
Men jag måste bara få in, förlåt Thomas, jag bara tar jag ordet här. Du har rätt i viss del, men absolut fel i andra hänseende här. Ett litet tillägg, det är inte heller alltid så att föräldrarna vill ha barnet i en helt egen klass. För att den här idén om inkludering, jag har själv en gång i tiden suttit i sådana möten när jag var biträdande rektor ute i Botkyrka. Där jag skulle få en elev som skulle börja första året på gymnasiet. Det jag inte kunde säga rakt ut, för det gick inte. De här föräldrarna var besatta av att deras son som hade gått i specialklass hela grundskolan, där de var sex elever på fyra lärare. Nu skulle han äntligen få börja om, för han skulle få vara som en vanlig tonåring. De längtade efter att få ge honom ett schema i handen och en ryggsäck i den andra handen och sen gå iväg till skolan nu. Det blev katastrof, det var så sorgligt. Efter en termin och många, många, många möten lyckades vi övertyga föräldrarna. Han ska kanske gå i det som kallas då för Asperger-enheten, där, du vet...
Ja. Det är ju jättebra att ni ens hade en sån.
Ja,
de flesta har ju inte.
Men det är det här som också är poängen. Därför att såklart i en helt vanlig klass, du kan ta bort, du kan säga så här, i ett klassrum så tar vi bort varenda diagnos. Trots det så kommer det finnas 30 helt olika elever med helt olika behov. Så att i sig är det helt orealistiskt att tänka sig att den här stackars läraren då som kanske har någon elev som är jättetrögstartad, någon annan som är högpresterande, några som är skoltrötta vill inte ens vara där. Det är så mycket som är omöjligt uppdrag för lärarna när de inte är avlastade.
Vad gör man åt där då?
Ja, men till exempel det som verkar saknas i Sverige, det är ju dels tror jag att faktiskt kunna prata öppet om de här sakerna och utifrån alla aspekter. Men det är klart att det handlar om kompetens. Det finns inte en lärarutbildning i Sverige där varenda lärare får lära sig vad man behöver lära sig. Då ska du bli specialpedagog och du ska jobba som speciallärare och du ska ha en massa särskild kompetens och inom elevhälsan och så vidare. När man drar ner i skolan, det kommer, då landar det i knät på de här. Och du har rätt, Hanni, för det här med den här inkluderingstanken. Mm. Att den har under ganska många år varit förhärskande. Mm. Att ha ansett som stigmatiserande, inte bara exkluderande, utan det är ett stigma man sätter på den här eleven. Men i det här fallet, som utifrån min egen erfarenhet, snacka om stigma. Att vara så pass udda, och den här stackars pojken, jag led med honom när jag pratade både med honom och hans lärare som beskrev hur han leder inne, för han var inte som alla andra.
Mm. Och han behövde, men är det det han måste acceptera?
Alla elever märker att han
exakt,
är inte som andra.
Och han gör det själv. Mm. Så att det är ju mer stigmatiserande och exkluderande att ha de eleverna som har de här särskilda behoven, att stoppa in dem i ett vanligt klassrum där de inte kan få det stöd som de behöver.
Och det här är ju också det märkliga, för att väl om skolan lyckas skramla ihop resurser och skapa en specialklass för de här barnen som behöver extra behov, då är alltså målet med den här klassen att de ska återintegreras sen i den vanliga klassen. Vilket också leder till, då har de haft lugn och ro, en lärare på tre elever. Så plötsligt ska de skickas in i då det här klassrummet där vi behöver liksom ha en lärare på 30 elever. För vi har lärarbrist i det här landet. Och det finns ju också länder som klarar av detta. De klarar av att ha en lärare, 30 elever, för att de väljer också att ha de som inte klarar av det här i andra klassrum. Och här är ju, jag håller med, föräldrarna är ett stort problem också. För tanken många av de här föräldrarna som driver då, många ADHD eller NPF-föräldrar då, de driver ju linjen att mitt barn ska vara precis som alla andra barn, trots att den medicinskt inte är som alla andra barn. Men den ska behandlas precis som, men den ska få extra mycket stöd också av en stackars lärare. Och det finns inga resurser i världen vi kan pumpa in i en skola för att klara av detta.
Thomas, tankar.
Till slut.
Du får döma av det här.
Ja, nej, men det är ju sorgligt att höra det som Vesna säger här. Och man känner ju stor sympati med de som jobbar i skolan och som med bristfälliga resurser och kanske ibland inte tillräcklig utbildning ska hantera det här. Jag tycker att den här, så att säga, visionen om inkluderande skola, det känns ju liksom vackert. Men den är ju liksom anpassad för att om jag har svårt att gå så finns det en ramp, eller om jag har svårt att se så, eller höra, så finns det hjälpmedel. Men det här är ju så mycket mer komplicerat. Mm. Och det som är sveket här är ju liksom löftet som ställs ut. Och ibland är det till och med lagstiftning som garanteras. Mm. Och sen så levererar inte staten det till medborgaren, till barnen i det här fallet. Det är ju ett svek.
Hörrni, vi lämnar skolans värld för det här.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
Ulf Kristersson, herr talman, Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hemmas för att vara en terrorromantiker? Hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. Bortsveta. I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
Den här veckans första huvudämne, S-ledaren Magdalena Anderssons känslofyllda inlägg riktat mot Ulf Kristersson. Och personen i centrum för det här, den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jamal El-Haj, som det stormat kring sedan han deltog på en konferens i Malmö med påstådda kopplingar till terrorstämplade Hamas. Thomas Mattsson, inte Jamal Hamas, va? Först måste vi slå till, som Andersson råkar säga där. En felsägning, väl?
Ja, det tror jag man antar.
Eller kan det vara, jag funderade när jag hörde det spontant bara, kan det vara ett smeknamn som man har lite på skämt inom S? Som
nej, jag tror det var ut. Ett nedskrivet tal. Hon läste väl lite snabbt nästa så att säga stycke.
Ja, rimligen.
Det är oerhört starkt. Ja. Det här. Man hör inte ofta partiledare, förutom statsministrar, med detta darr på rösten. Men det är ju en situation som hon har försatts i av en egen riksdagsledamot. Faktiskt på grund av hans eget högst medvetna agerande. Han har ju faktiskt deltagit i tillställningar som partiet har avrått från att gå på, där det har förekommit Hamas-sympatisörer och ledare. Vi har sett bilder på honom framför Hamas-flaggor och han har inte tydligt tagit avstånd. Och jag hade varit tokig om jag var Lena Andersson och såg de här bilderna i TV4 i veckan. När TV4 sätter kamera och mikrofon framför hans ansikte och ber honom att kommentera Hamas och ta avstånd från Hamas. Och han säger inga kommentarer. Och lite senare samma dag så ändrade han sig och tog avstånd.
Ja, han gjorde ju det.
Men det kändes senare. Ju inte ja. Så trovärdigt när han har haft månader på sig att göra det och när han bara någon stund innan vägrade. Vem vill inte ta avstånd från Hamas idag? Om man inte gör det, då reser det väldigt allvarliga frågor. Och det har inte socialdemokratin hanterat.
Men det man också... Det jag lugnar, vad är logiken i hennes försvar? Alltså, hans då... hans son, frus familj, bara det är värt att gräva i, för hans söner är registrerade som ogifta här i Sverige. Men hans son, frus familj har dött och därför har han inget med Hamas att göra. Hur följer den logiken? Att försöka böla sig igenom en rimlig anklagelse. Alltså varför har Jamal El-Haj, varför har han timeout från riksdagen? Alltså varför fick han timeout från utrikesutskottet? Jo, för han deltog i en konferens som Palestinas PLOs egna ambassadör i DN kallade för en Hamas-konferens som de bojkottade. Han deltog i den, trots att det hade kommit fram, trots att alla andra riksdagsledamöter hoppade av, så deltog han där. Då är det inte så himla orimligt att efter att den här organisationen då, som han har valt att vara på konferens med, när de utför den största pogromen under efterkrigstiden, att det väcks frågor, att då försöka böla sig igenom en debatt om det.
Nej, är tänker orimligt. Du att det var inte på riktigt det där riktigt? Var det
nej,
riktigt
det är klart inte. Det fanns ingen logik i det hela. Vänta, hans släktingar har dött i ett bomb... Det är inte ens, hans ingifta påstådda släktingar har dött i ett bombattack i Gaza. Därför har han inget med Hamas att göra. Hur går det ihop?
Fast just den grejen var ju till hennes försvar då. Hade ju, det var ju en... Då handlar det inte om Hamas. Det gör ju det indirekt, jag vet. Men, för jag lyssnade på det här. Jag såg det inte på tv, men jag gick runt och promenerade och lyssnade på detta. Och det som Ulf Kristersson sa då, det var ju att det var någon slags terrorromantik, eller vad. Mm. Och syftade på honom. Och det var ju det hon svarade på. Hur menar du att han kan vara terrorromantiker när hans son, hustrus, hela familj bor 26
personer? Men har de dött i terror?
Det var ju det som blev kopplingen där. Och jag tycker att jag menar, jag håller med er.
Är det
om
Hamas som har sprängt dem? För det här är ju också det märkliga, för att jag började gräva. Han hade ju publicerat bilder då på de här släktingarna. Så jag sökte på de namnen och såg att det var andra släktingar som sörjde de här. En av bilderna är ju barnen klädda i islamiska jihads emblem. Alltså hur...
Nej, men det är ju jättemånga frågetecken här, och Magdalena Andersson, hon vet nog mycket, mycket väl att snart måste ju hon på ett helt annat sätt kliva fram här, med tanke på den här bilden. Mikael Damberg kommenterade den i 30 minuter med att, jag minns inte exakt vad han sa, men ja, det ser ju inte bra ut, eller något i den stilen. Men det som blev märkligt, tycker jag, i hela den här efterdiskussionen, det var ju, apropå att du tänker att hon fejkade det här och hon stod och bölade, att det blev sånt väldigt, väldigt fokus på att hon låtsas och att hon blev hånad och utskrattad och att det var fejk, och det kändes som att, är det det här vi ska lägga tid att diskutera? Den andra biten tycker jag vi diskuterar hela tiden, och kanske vi ska diskutera ännu mer, men den förflyttningen till henne och att det är ovärdigt och att det är tramsigt, det tyckte jag blev tramsigt, ja, men, i det här.
Thomas då, du som gammal nyhetsknarkare väl?
Jag tror att hennes känslor är äkta. Jag tror inte att de är fejkade. Jag träffade henne i något annat sammanhang för några veckor sedan. Jag tycker att hon ger ett otroligt erfart och kompetent intryck. Alldeles oavsett vad man tycker politiskt, så är hon en erfaren politiker. Jag tror inte hon skulle gråta på beställning i riksdagen.
Den här veckan avbryter vi veckopanelen tidigare än vanligt, men att lyssna vidare, det är såklart inget problem, för just nu kan du prenumerera helt gratis på Kvartal i 2 månader, och då får du också tillgång till alla våra poddar och texter i sina fulla längder och helt reklamfritt. Gå in på kvartal.se/kampanj.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.